Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses!
Ett lite småfnittrande men samtidigt ödmjukt småförläget tack till Anna, Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica och Daniel och alla ni andra på Patreon som stöttar Somna med Henrik och då får tillgång till den här extra podden som kommer ut varje vecka, en halvtimme i veckan. Och också för 50 kronor i månaden eller mer belönas med att få sitt namn uppläst och tackat av mig i podden. Tack också alla ni som sponsrar via Swish. Vill du hjälpa till, gå till www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din spontana snubbeltråd, din anti-inflammatoriska acklimatisering i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och jag hoppas innerligt att det kan få fortsätta att vara så här ett tag. Poddar kommer och går, du vet. Olika kända profiler går ut och säger att nu måste jag sluta podda och börja göra något annat alldeles extremt viktigt. Och jag har inga planer på det. Men det slog mig häromdagen hur flyktigt saker är. Alltså jag tänker i säsonger. Jag tänker att en säsong till. Hej. Vad roligt att du och jag är här tillsammans. Och att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag heter alltså Henrik Ståhl och jag är poddaren och du är lyssnaren. Du är poddlyssnaren, jag är poddpoddaren, poddprataren, podiepoddaren. Han som från podiet utropar de visdomar som ska gagna folket och göra dem lyckliga och vetande. En kunskapens högplatå är Somna med Henrik. Hej, är du alldeles ny och vet inte vad det här är för någonting, så kan jag kort sammanfatta det hela med att det här är en insomningspodd. Du behöver alltså inte lyssna på mig, även om du som sagt får det. När jag säger som sagt så menar jag att jag har sagt det tidigare. Jag har inte sagt det i det här avsnittet än, men nu har jag alltså sagt det, att du får lyssna. Och det är många som gör det också. Det finns en Facebookgrupp som heter Somna med Henrik på Facebook då, alltså Facebookgrupp på Facebook, eftersom Facebookgrupper tenderar att vara på Facebook. Där är jag inte själv inblandad. Så att det finns allt fog i världen för dig att gå in där om du vill prata om vad som händer. Jag läser allt, ska jag säga, allt som dyker upp där. Än så länge är det ganska segt. Det vore kul att se om det kom igång lite diskussioner om programmen och så på den där sidan. Så gå in på den och prata om vad ni... Ja. Om du inte sover nu alltså. Det finns många som somnar direkt. Åtminstone har jag förstått det av de brev jag får. Du kan ju faktiskt också skriva till mig. Jon Henrik Ståhl, ståhl@gmail.com. Jag svarar på allt jag hinner och jag läser allting. Om du inte har fått svar så ber jag verkligen om ursäkt. Jag försöker verkligen att svara alla. Men ibland läggs de på hög och jag vet att det finns några som ligger långt, långt, långt ner i mailkorgen och därför har de försvunnit. Då kan du prova att skriva igen. Så kanske du har bättre lycka den gången. Men tack ska du ha för att du lyssnar. Dela gärna med dig om podden, att den finns i olika sociala medier. Skryt och skrävla. Eller varför inte beställa en tröja från webbshoppen som du också hittar på www.somnamedhenrik.com. Det finns en webbshop som du kan gå in och handla grejer. Om du vill skryta menar jag med att du lyssnar. Annars behöver du inte det. Alltså så här, jag känner mig rätt... Hur ska jag säga det här nu så att det inte låter blasé eller arrogant eller så här. Jag vill bara att du ska må bra. Jag kan liksom inte leva på den här podden. Det är inte som att saker står och faller med att du går in och handlar något eller... Det är en sån försvinnande liten procent av mitt leverbröd. Heter det leverbröd eller levebröd? Levebröd som kommer från Somna med Henrik-podcasten. Där har vi inte sett att det inte är värt varenda krona i världen. Idag till exempel så köpte jag en hamburgare med pengar som jag hade fått från sponsorerna på Patreon. Det vet jag eftersom de pengarna hamnar på ett särskilt konto. Tack Patreon-sponsorna för min lunch idag. Strax innan jag började spela in det här. Det innebär att jag inte kommer att kollapsa av näringsbrist. Nu var det en McDonald's-hamburgare. Jag vill bara påpeka det. Och att jag beställde inte strips till. Och ingen läsk. Utan det var bara en burgare, en vegetarisk burgare. Och minimorötter till det. Så otroligt... Jag äter så otroligt bra mat, va? Det finns ingen hejd på mig. Alltså jag är ostoppbar rent nutritionistiskt. Om man är näringsexpert, är man en nutritionist då? Eller en nutritionellian kanske? Har du varit i Umeå förresten? Jag bara frågar. Du kanske bor där? En trevlig stad. Jag tycker om den stan. Väldigt mycket. Jag är fäst vid den. Men jag bor inte där. Det kan jag inte. Jag skulle vilja. I en annan värld, i en annan tid. Men jag kan inte det nu. Idag tänkte jag att jag skulle prata om vetenskap. Jag ska prata om hur man gräver i ett ämne utan slut. På ett otroligt vetenskapligt sätt. Alltså glömmer jag ord när jag sitter här och poddar? Vad heter det? Det heter när man alltså bevis, vad kallas det för? Evidensbaserat ska jag jobba. Jag ska jobba väldigt evidensbaserat. Och det enda är väl att det finns väl egentligen inget underlag för detta. Ni får ju helt enkelt, du, förlåt, jag ska inte kalla dig för ni. Det känns ju otroligt. Det är också faktiskt helt fel att kalla folk för ni, för det är så sällan man gjorde det ens förr i tiden. Det är så hemskt tycker jag när man står. Jag skulle checka in på ett hotell då för några veckor sedan. Och så stod jag i receptionen. Och då är det då människor som är hälften min ålder. Alltså jag vill bara påpeka det att jag är liksom inte så här jätte gammal. Men man känner sig så när det står människor. Nej men vänta, jag formulerar mig helt fel. Det är ju det att de är ju säkert hälften min ålder. Men de känns inte som det. Han som stod där, han känns ju... som att vi är samma ålder, men jag förstår ju med min hjärna, för den måste man ju också lyssna på, så förstår jag ju att han är hälften min ålder ungefär. Men han tilltalar mig som ni, och mitt kort studsade då, och då sa han, hur vill ni betala? Och då känns det så, det känns som vilka då? Alltså ni, alltså jag är själv, jag kom själv, det är inte någon grupp. Alltså det är visserligen mitt företag som betalar för hotellet, men alltså företaget är ju jag. Det är inte som att det sitter en löneavdelning någonstans, utan det är ju jag själv. Jag är Kirinaya. Men då menar han ju mig. Nu vet inte jag, jag tror inte att man sa hur vill ni betala, utan man sa väl hur vill doktorn betala. Och hur vill fru grevinnan betala? Inte sa man, hur vill ni betala? Det måste ju ha känts som att säga du, typ. Oförskämt rent utav. Det är en konstig variant som känns påkommen av någon. Det är otroligt. Det känns så skruvat. Det känns som ett hemligt språk som hotellkedjan har hittat på. Det är inte bara hotell. Det är ju lite överallt. Det där har ju börjat lägga sig igen. Det var ju värre för några år sedan. Men det känns platt. Vad var det jag skulle säga om det förresten? Ja, ni. Ja, just det, jag fick inte kalla er för ni, nej. Jo, jag ska jobba evidensbaserat. Jag ska gräva mig ner i ett ämne och jag ska ta det här ämnet ur luften. Det är ju så att ämnen flyger omkring framför mina ögon nästan hela tiden och det är bara att sträcka ut en hand och ta in. Och då såg jag här nu grustag. Okej, det var ett roligt ämne. Det är kanske bättre att jag bjuder in en professor i ämnet som kan en hel del om grustag. Då får du ursäkta mig lite grann, jag måste ringa runt lite. 0246-22036. Hallå? Hej. Vem är du? Jag är Vetenskapsakademins ordförande. Du har ringt mig. Ja, jag har ringt dig. Jag undrar om du känner en forskare som kan mycket om grustag och grustagens historia. Ja, absolut. Vänta, ska jag koppla dig till grustagsavdelningen. Jag väntar i telefonkö. Jag får inte sjunga i den här podden. Men jag kan ju försöka med staccato, så att säga, göra illustrera för dig vad det är för typ av musik jag hör i luren medan jag väntar. Tra 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 la la la. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Om du kan gissa vad det är för musik så mejla mig. jonhenrikstahl@gmail.com. Oj, nu kommer jag fram. Hallå, är jag på grustagsavdelningen? Ja, det är du. Hej, jag heter Henrik och jag har en podcast som heter Somna med Henrik. Och jag har gripit ett ämne ur luften och ska prata om grustag här. Väldigt evidensbaserat heter det. Och jag ska gräva mig riktigt djupt ner i grustaget så att säga. För att uttrycka mig lite skämtsamt om det kan gå för sig. Ja visst, det går för sig. Vi har faktiskt väldigt mycket humor vi på grustagsavdelningen. Det är inte så många som tror. Det är en allmän fördom att vi är gråa, tråkiga personer för att vi håller på med något så mondänt som grustag. Men faktum är att ju mondänare forskningsområde desto mer crazy bananas är vi forskare inom det specifika området. Jag kommer gärna till din studio och berättar. Jag heter Angelica Houston. Okej. Vad roligt. Välkommen. Jag vet var du är någonstans. Jag ser dig. Förlåt? Jag är redan här inne i din låda. Märker du inte? Ja, där var du, ja. Det är otroligt vad gäster smyger sig på snabbt här. Jag har ingen... Okej, det här är Angelica Houston i alla fall, mina damer och herrar. Välkomna. Tack ska du ha, tack. Ja, du är alltså forskare i grustag, är det så? Ja, just det. Jag forskar i grustag. Och har forskat i grustag i flera dagar. Alltså man brukar säga så. Alltså inte dagar när man pratar om grustag. För dagar rimmar inte på grustag. Utan man rimmar dag på tag. Så hej, jag är forskare i grustag. Jag har forskat i grustag i 8:e dag. Alltså om det nu är 8 dagar man har forskat. För mig är det 467 dag. Jag har forskat i grustag i 467 dag, brukar jag säga. Det står också på mitt visitkort. Och då sådde jag ut den sista siffran och uppgraderar den för varje dag. Det är en liten morgonrutin så att jag går upp. Jag tittar mig själv i spegeln. Och så brukar jag spotta på mitt eget ansikte i spegeln. Och säga, nu börjar en ny dag din jävel. Och sen så kryssar jag för den gamla siffran och skriver lite ny då. Och då är det som en ritual, en morgonritual för mig. Precis innan kaffet och allt det här. Jag kliver upp klockan 5 varje morgon för att idka morgongymnastik. Och det gör jag genom att böja benen ner och skrika och ta mig jättehårt för ryggen. Sen är det klart. Och då är det då den här lilla visitkortsritualen, spotta spegeln och sen... Så går jag och äter frukost. Till frukost brukar jag äta saker som påminner om grustag. Gärna en müsli eller en granola på något sätt. Gärna grå. Och för att göra den grå så brukar jag strö över pulveriserad lakrits över min frukost. Jag hatar lakrits, men det blev så en gång på ett hotell i Frankfurt. Så var det en som lärde mig det, som hette Frankfurtina Fracure. Och hon lärde mig att man kunde strössla gratis lakrits. För just i Frankfurt är lakrits gratis, det är subventionerat av staten. Så då brukar jag ta på mig jättemycket där. Där har de också lakrits som... Ursäkta, jag är lite snuvig, det är den årstiden. Där har de också lakrits som parfym. Och det har jag provat också jättemånga gånger. Ja, i alla fall. Sen brukar jag rusa omkring i köket en liten stund och leta efter olika saker och skrika åt min familj med olika hesa hotelser. Och sen brukar jag sjunka ihop på en stol. Och det är ju då slutfasen av min morgon. Och då brukar jag väsa... Mina franska nerver. Och sen brukar jag sätta mig i bilen och åka iväg. Rättare sagt, jag sätter mig i baksätet på bilen för att förtydliga. Jag kör inte själv utan det kommer en liten gubbe som heter Gillis och hämtar mig varje morgon. Och kör mig till grustagsinstitutionen i Norden. Vi har sammanslagit alla de nordiska grustagsfalangerna för att vi är så få. Så det känns meningslöst att ha en per land. vi har en nordisk grustagsfalang och sen finns det en central europeisk och det är den närmaste. Och den ligger då i Bryssel, precis som allting annat. Och det kan man ju känna bitterhet över, att vi är så marginaliserade här uppe. Men om du frågar mig så skulle jag nog ändå säga att vi här på sandtags- och grustagsforskningen i Norden ligger i framkant. Vi har en vassare inställning till forskningen och också jobbar mycket tydligare i riktning. Speciell riktning är att räkna alla gruskorn i Sverige. Det är vårt största och mest omskrivna projekt, får man väl ändå säga. Okej, får jag ställa en fråga om det? Ja visst, det är visst, absolut, ställ frågor. Ja, alltså, jag bara undrar, det här med att räkna varje gruskorn i hela Sverige, gäller det även gruskornen som så att säga befinner sig utanför ett grustag? Alltså på en väg eller på en skolgård? Nej, nej, bara grustagsgruset. Men vad kvalificerar sig då som att vara i grustaget? Låt säga att det är en liten sten, en liten fragment av, vad kallas den här stenen? Vad kallas sten för? Det är så här makadam typ i grustag. Låt säga att jag är ett litet fragment av makadam som har lastats i grustaget, men med årens lopp så har jag flyttats längre och längre ner i hackordningen, så att säga. Jag trycks av den här ofantliga... Förlåt, nu tycker jag att du verkar vara lite för påläst. Jag tycker du ska veta mindre om sandtag. Okej, okay, ja, det har du rätt i förstås. Jag har aldrig tänkt på grustag, menar du väl? Ja, men grustag och sandtag, det är liksom same, same. Same, same, but different sandgrustag, som vi brukar säga i branschen. Ja, men så här då. Låt säga att vi har en... Alltså jag är ett litet stycke makadam. Och jag faller ner och hamnar utanför grustaget. Alltså jag hamnar på andra sidan vägen, tillfartsvägen. Vad innebär det då? Räknar ni mig då eller inte? Ja, det är en intressant fråga du ställer. Jag skulle vilja formulera det så här. För att inte räkna ett stycke makadam till exempel, som i ditt exempel, så skulle jag säga att det krävs extraordinära omständigheter. Vi räknar alla stenar faktiskt inom en radie av 6 kilometer från varje grustag i hela Norden. Och då faller ju eventuella olycksaliga rymmare in i den räkningen, så att säga. Men det är klart att om du skulle ta lite makadam med dig under skon när du är där och besöker, för att du ska, ja, vad man nu ska göra i ett grustag. Jag har fortfarande inte fattat det. Alltså jag räknar ju bara stenarna och forskar om själva grustaget. Jag vet fortfarande inte vad man gör där eller så. Alltså jag har ingen, jag antar att man tar grus eftersom namnet antyder det. Men vad man ska ta grus för, det förstår jag inte. Vad menar du? Menar du att du inte vet? Nej, men jag bryr mig väl inte så mycket. Jag kan väl tycka mest att du förstår vilken energi... Jag är ju ansvarig för att räkna stenarna-projektet. Räkna grusprojektet. Gruse count heter det. Och jag menar, det är klart att vi som jobbar med det, och jag är ju chef där, det tar ju upp all... Jag menar, jag får inte tappa bort siffrorna. Så en enda gång, om jag glömmer bort vad vi är i räkningen, då måste vi ju börja om igen. Och det är ju ett enormt arbete som skulle ta lite väl mycket av skattebetalarnas pengar, kan jag känna spontant. Så att det får man hacka i sig. Jag har jättemycket i huvudet. Vad pratar vi om just nu förresten till exempel? Nu blir jag nervös här. Vänta då. 13. Just det, 13. Vadå 13? Ja, alltså vi är på nummer 13. Vi har räknat till 13. 13 grustag. Nej, 13 gruskorn. Alltså vi har precis börjat. När då? Ja, vi började för ett par år sedan. Och sen har det varit mycket logistik kring hur vi ska räkna och så vidare. Och vem som ska vara överste räknare, så att säga. Och sen har vi bestämt att det är jag. För jag ska hålla koll ytterst, så att säga. Så jag har det yttersta svaret. Alla rapporterar till mig. Varje räknare rapporterar till en så kallad provinsialräknare. Och varje provinsialräknare sammanställer sina olika räknares rapporter i en stor rapport och skickar till mig. Och jag sammanställer i min tur alla rapporterna jag får från provinsialräknarna. Och de är 16 stycken i Norden. Så då sammanställer jag dem och då får vi den officiella siffran och den ska vara korrekt då, den ska stämma. Men jag förstår inte, använder ni inte datorer? Använder ni inte... Nej, vi valde, eftersom det här är grustag, alltså ett för digitalt fenomen, så valde vi att räkna som man gjorde innan den digitala eran, så att säga. Vi tycker att det känns orättvist gentemot sandtagen och sandtagens upphovspersoner att räkna på ett sätt som... Det hade till exempel sandtagets uppfinnare, Tage Grus. Han hade ju vridit sig i graven, så att säga. Nu är det väldigt lätt att vrida sig i hans grav. Han ligger nämligen begravd i rullsten. En sån rund liten sjösten. Hans liv är för övrigt väldigt intressant. Man skulle kunna prata länge om honom. Han hade ju en dröm, en mycket specifik dröm som började redan när han var i 16-årsåldern. Ursäkta mig, jag ska bara stänga av min telefon där. Jag har en timer, förstår du, som rullar här som för varje gång jag får ett sms. Och nu fick jag ett sms då, nu har vi hittat en till sten. Så att nu är det 14 totalt då, 14 grus totalt. Jag vet ju att det finns fler, men det är en bra början. Jo, Tage Grus, sandtagen och grustagens uppfinnare, han hade en dröm. Han närde den här drömmen under lång tid. Bland annat så drömde han om att bli hockeyproffs. Och det blev han aldrig. Och han glömde också bort den drömmen. Och det var en sån där dröm som alla barn har, men som man sen glömmer bort. Det var en helt oviktig dröm. Men det lägger vi väldigt mycket fokus vid, just den där drömmen. Fast den inte påverkade hans liv alls, utan det bara var någon fas som kom och gick när han var i 12-årsåldern. Men det lägger vi ner mycket energi och tradition, berättartradition på att förmedla att han drömde om att bli hockeyproffs under ett par, tre månader på 80-talet. Nej, alltså 1880-talet, för, måste jag ju säga för att vara specifik då. Nej, sen dess så hans namn, han hette ju inte Grus egentligen och han hette inte Tage, utan han hette ju Lennart Jäkel hette han. Och han var ju iväg då ofta, för han tyckte om kossor, va? Så han tittade ofta på kossor, kosbarn. Så han stod bakom gärdsgårdarna då, för det var ju gärdsgårdar på den tiden, inte några stängsel eller staket också, stora spetsiga herrgårdsliknande, ofta man ramlade och spetsade sig på de där, och det stod härliga till på den tiden. Det var överhuvudtaget väldigt laglöst på 1800-talet. Så okej, han stod ofta där och tittade på kor, och då ringde de och bara, vad är du? Han bara, jag vet inte, jag tittar på kor. Och då var det hans far som sa till någon uppvaktare där som var där för att uppvakta honom då. Då sa han att unge herr Jäkel kommer snart tillbaka. Han är och tager grus. Det var ju då, alltså tager sig ett rus. Det var det han sa. Han är och tager sig ett rus. Men den unge man som var där för att vinna Lennarts hand genom en sån otroligt klassisk liksom att uppvakta någon. Han hade vandrat länge och hoppat över olika gärdsgårdar och hade blomster liksom, ängsblomster i handen. Han hörde då han är och tager grus. Och sen när de långt senare gifte sig så berättades detta på bröllopet som en ankedot. Jag vet att det inte heter ankedot, jag vet att det heter achneirot. Men jag tycker det är roligt att säga ankedot. Så då sa väl, om det var Lennarts far faktiskt som drog den här historien. Att det var så komiskt för att Freke, alltså, som fästmannen hette då. Freke här, han trodde att jag sa han är och tager grus. Och då klack det till i huvudet på Tage Grus, som han senare skulle komma att döpa om sig till med stöd av folkförsamlingen. Han hörde sig själv i en framtida scenario stå och inviga en stor grop full med grus och säga: Tager här grus i som viljen och skolen. Tage här grus i som flyenden undan makten. Tagen här grus i som skolen tagen grus. Tagen nu grus i som skolen grus tage. Grustage, och där var det ordet fött. Han ville dela med sig av grus till den stora folket. För på den här tiden så var grus, det var en statussymbol. Om du hade grus på din garageuppfart, om du hade makadam på din gräsmatta, om du hade sjösten som ramlade längs skorstenarna på ditt palats, då var du beställd, välbeställd. Alltså inte beställd så som att man beställer någonting på Amazon, utan Amazon, förlåt, inte Amazon, det är någonting annat. Amazon är väl en sån där långdragen urskön kvinna som det fantiserades mycket om under faktiskt Tage Grus dagar. Amazonerna, det var ju någonting, vad är det, varför heter det företaget Amazon förresten? Alltså det är ju ett, är inte Amazon bara en kvinna? Alltså det är en krigarkvinna, en magnifik, storslagen krigarkvinna. Säg det. Skriv gärna till kungen och berätta om detta, för han vill säkert veta vad en Amazon är för någonting. Förlåt mig, jag blir helt... Vem är det som pratar nu? Är det jag eller... vad heter du nu då? Du heter ju samma som hon skådespelaren. Nej, men jag har glömt det nu. Vad pinsamt. Eliza Minersning. Det är ditt andra namn. Eliza Minersning. Forskaren. Jag tänker kalla dig för forskaren bara helt enkelt. Du får heta forskaren. Angelica Houston heter du. Tack. Du kan ju säga själv vad du heter. Ja, jag har tänkt säga det hela tiden. Jag heter Angelica Houston och det är jag som har pratat hela tiden. Du har varit tyst. Men nu börjar du prata igen och börjar ta över uppmärksamheten. Så otroligt manligt att du ska bara, du vet, plötsligt ska du in och peka med hela handen och säga hur skåpet ska stå och hur podden ska läggas. Men snälla, det är ju faktiskt min podd. Jag måste väl åtminstone få prata i min egen podd. Ja, men absolut, prata på, du som har alla svar. Nej, men jag... Förlåt, prata vidare. Jag menar inte, det var bara så att jag inte riktigt... Plötsligt så glömde jag bort vem det var som pratade. För mig är det viktigt att veta vem som pratar. Ja, det är klart, du vill ju ha kontroll. Du vill ju ha kontrollen över situationen. Lilla mini-dispot. Okej. Okay. Men fortsätt då att berätta om din egen karriär då. Ja, Tage Grus, han satte ju igång en folkrörelse kan man säga. Där var man och hustru, gemene man heter det. Där gemene man gick han hem, man ur huse. Husse ur huse för att ta gruse. Och det gjorde man under en lång tid, helt okritiskt. Till slut så blev det ganska grusmättat ute på landsbygden, framför allt bland vanligt folk så att säga, bland kreti och pleti. Och då avstannade grusverksamheten lite grann och Tage Grus drömmar gick i grusades, kan man ju säga att de gjorde. Och sen låg det i träda. Mycket lång tid. Ingen verkade bry sig om grusverksamheten. Gruset fick stå tillbaka för sanden som från början, alltså, ja, det är från början från Härnösand. Det kommer sig av, alltså, grustag och sandtag är väsentligen skilda i sin struktur på grund av att de har olika historia. Sandtagen är lite äldre och kommer sig av en kvinna i Härnösand som hette Ulla Billqvist. Och hon sa så här, Härnösand, sa hon. Här har ni sand, typ, sa hon. Det var det som hon sa. Och folk började ta sand och så föddes då staden Härnösand, eller hela kommunen. Och ja, så på den vägen är det. Då började Tage Grus slå sina lovar runt Ulla där. Och till slut så bestämde de sig för att slå sina gruspåsar ihop. Och sanda uppfarten lite, så att säga. Ja, det där skämtet har jag dragit förut. Vi är ju som sagt ett ganska skojfriskt gäng, vi grustagsforskare. Även samtalsforskarna, de är renodlade. Nu har vi ju slagit oss samman i mångt och mycket eftersom det har kommit att handla om verksamheter som liknar varandra så. Men då, för 120-130 år sedan, då var det inte så tydligt att det här var olika, att det var samma verksamhet i grund och botten, utan då var det väldigt väsensskilt. Sandtagsfolket var sandtagsfolket och grustagsfolket var grustagsfolket och aldrig skolot har mötats. Men det här skulle då ändras genom Tage och Ullas förening i det äkta ståndet. De gifte sig alltså 1901 och det är tack vare dem som vi idag har en bastant och stadig forskning att luta oss mot när det kommer till grus och sandtag i Norden. Man kan inte säga så om resten av världen. Framförallt i Europa är det en väldigt bristfällig grund som ligger till bas för forskningen om grus och sandtag. Stora luckor där i vilket sandtag som var först, vilket sandtag som kom sen, hur många stenar, hur många sandkorn och så vidare. Sandkornsräkningsprojektet drivs ju ideellt faktiskt av Ulla Billqvists ättlingar, familjen Billqvist. De driver det här projektet som en slags hobby och alla deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn genom alla de här åren har alltså hunnit räkna och märka upp över 50% av de sandkorn som ryms i en näve. Vilket är makalöst tempo med tanke på hur lite tid ändå ur ett kosmiskt perspektiv som de har haft på sig. Så, nu kommer vi fram till min egen forskning. Jag är född på 50-talet och på 50-talet var det lite ute att hålla på med grustag. Det var inte lika coolt helt enkelt att hålla på med grustag då som det hade varit bara ett decennium tidigare. Jag vet ju till exempel att på 1946-47 så proklamerades den stora grustagsdagen för sista gången i Sverige. Sen låg den i träda. Det påminner lite om barnens dag som ju faktiskt var borta under många, många årtionden men nu har börjat göra ett återtåg i Sverige. Grustagets dag har också börjat så smått att göra små försök att återetableras i Norden faktiskt. Och i Finland förra året så firade vi ett stort jubileum med anledning av Tage Grus 150-årsdag. Och Ulla Billqvists 143-årsdag. De firade vi tillsammans och vi firade i Raupaukulta grustag utanför Björneborg. Och där hade vi lite jazzmusik och snittar och bubbel. Och vi hade också en ättling till Ulla Billqvist som var där och uppträdde med sin berömda grussteppdans. Han är en av de få personer i hela världen som kan steppa på rullande grus. Han börjar vid grustagets övre del och glider likt en oljad banan ner för grustaget och slutar på botten och steppar alltså så det hörs utan mikrofoner och gruset knastrar och smäller under hans små skor. Ja, du märker ju att jag känner väldigt starkt för det här. I alla fall på 50-talet då när jag växte upp, 50- och 60-talet, så var grus inte alls inne. Utan då var det ju, först av allt var det ju rock'n'roll och sen var det ju popmusiken som kom där. Och studentrevolten där 67-68. Almarna, jag var ju med på det. Jag var ju med och sa åt dem att såga ner skiten, va. Jag sa bara såga ner det, så jag skrek jag åt de här långhåriga hippisarna som klängde omkring där i träna. Så jag såga ner dem bara. Vi kan göra grus av hela Kungsan, minns jag att jag skrek. Och det var inte så populärt då, för den stora majoriteten var ju för de här almarna att de skulle få stå kvar. Men jag tyckte att det var fel att de fick stå där för att jag tyckte bättre om grus. Det var mitt enda skäl. Så ja, där befann jag mig, och där var de andra demonstranterna. Vi stod liksom panna mot panna och skrek åt varandra, och jag minns att det kom fram, Johannes Brost kom fram till mig, för han var ju där då. Han kom fram och så sa han det, att på sitt lite säregna Johannes Brost-sätt, så sa han det att vill du hugga ner almarna? Vill du hugga ner almarna? Och jag sa ja, jag vill göra grustag. Och då, för han var ju en galjonsfigur inom den så kallade motståndsrörelsen då, medan jag som var ensam på plats, jag får påpeka, det känns mer motståndsmässigt än resten av, jag var ju själv där då, så då sa de i alla fall, sa han så här, vad är det? Då blev han inte nyfiken, och sen utvecklade vi faktiskt en lång brevvänsrelation, där vi faktiskt utbytte både det ena och det andra i en konversation som sträckte sig över flera decennier faktiskt. Och jag minns dem med värme faktiskt. Jag minns dem med sån värme eftersom jag råkade bränna upp alla, eller råkade, jag slängde dem i en brinnande tunna utanför Niffelton i Sparris. Och där la jag alla mina till korta kommanden och felsteg i livet, och så brände jag upp dem, eller lät dem snarare brinna, för det var inte jag som hade gjort upp elden, utan det var någon tågpendlare från Jogböle. Och så. Men sen i alla fall på 70- och 80-talen, då började det långsamt smyga sig på igen. En lite grus i ögonen uppvaknande hos oss svenskar framförallt. Vi var ju drivande i den tidiga grusutvecklingen där. Tidiga grusrevivalen. Men ja, så på den vägen var det. Men man kan inte säga att jag hade någon aning om vad som skulle komma. För det som sen hände var, och det var speciellt då, att jag jobbade som lärare på en gymnasieskola då i Ingared. Och under den här tiden så blev jag förälskad i en man som hette Klur Warben. Och Klur, han var extremt skicklig stenhuggare. Han högg jättehårt på sten. Han kunde gå förbi en sten, va? Och så högg han till. Ja, då var det bara pulver av den, va? Så han var väldigt duktig på det. Han jobbade också som lärare. Så han brukar hugga till stenar ibland. Han var ju oförbättrlig, va? Man kunde gå förbi någon slags fasad på något vackert hus. Det här huset är från 1300-talet, kunde guiden ropa då. Ja, zam! Så hugga han till och så rasade hela huset, va? Så där. Man kunde inte ta med han ut. Han var obegripligt intresserad av att hugga till stenar. Och en dag så högg det till i hans hjärta, och sen så tog det där slut då, så att säga. Men det var lika bra det, för han var en väldigt påfrestande man. Inte bara för att han högg i sten, utan också för att han hackade också på mig jättemycket. Han inte bara högg, han hackade också. Så det var skönt när det så att säga fick ett naturligt slut. Som jag kanske eller kanske inte hjälpte till lite med. Och så i alla fall så, jo, för det var det han som ledde mig in på sten igen. Jag plötsligt så började jag se små krossformer överallt, krossad sten, i och med att han gick ju fram då som en bärsärk, va, bland stadens gamla kulturbyggnader av gammal sten. En gång minns jag att vi åkte till Stonehenge och de fick ju bygga upp alltihop igen. Det är ingen som vet. Folk tror att den har stått så där i 1200 år, men det har den faktiskt inte. Utan Stonehenge är alltså uppbyggt från 1996 och framåt, eftersom min man då hackade och högg jättehårt på stenarna så att de blev bara pulver. Så det är egentligen plastkopior de som står där, fast det är väldigt, väldigt naturlig plast. Det har kostat extremt mycket pengar att ta fram. Det är många som säger, ja men de är engelska turistnäringen, de har väl inga pengar. Jo, säger jag, de har fast lite pengar om de har stoppat. För att när Charlotta dog så lämnade hon efter sig en massa pengar. Och då var turistnäringen där och bara, ja men jag kan ta de här liksom. Och då, ja, och så blev det som det blev. Så att den engelska turistnäringen har väl i alla fall haft 12 eller 13 000 kronor som de har haft på ett bankkonto på Nordea. Men det här får man ju inte prata om, för de är ju ett stort, det är så stort, va. Det går ju djupare än en non-gate liksom. Ja, i alla fall. Så, men då började jag fundera på det här med sten igen. Och sen så började jag ta kurser på Folkuniversitetet. Så började jag undersöka möjligheten att kanske få ja, en eller två dagar i veckan där jag kunde få gå omkring och grusa, så att säga. Strosa i grus. Och det gjorde jag. Då fick jag stöd för det. Så gick jag runt och strosade i grus. Och sen så en dag så kom det fram en kvinna till mig. Jag mötte henne där nere i grustaget utanför Enviken i Dalarna. Då kom hon fram till mig och sa hon så här. Ursäkta mig, men jag har sett dig här nu 3 dagar i rad. Är det så att du är intresserad av grustag? Och då sa jag, ja, mer än intresserad. Så här, jag är besatt av grustag. Det finns någonting med detta väldiga hugg i naturen som gör att, och jag tror att jag också är delvis traumatiserad av min före detta man som var stenhuggare. Alltså han var bra på att hugga i sten. Han jobbade som gymnasielärare och han lärde ut maskinskrivning på sin tid. Så nej, ja, sa jag, är du det? Och då sa hon, skojar du med mig? Skojar du med mig? Skojar du motherfucking med mig? Så sa hon faktiskt. Det här var ett för mig helt nytt uttryck då, motherfucking. Jag förstod ju inte vad det betydde, så det var ingen skada skedd för mig. Annars hade jag kanske missuppfattat situationen från början, och då hade vi inte stått här idag, Henrik. Då hade vi inte varit här idag. Du är här tack vare att jag och den här kvinnan, har jag sagt hennes namn? Sa jag hennes namn? Jag har glömt. Ja, det är så här när man pratar så här fort och i ett flöde, så här, då glömmer man vad man har sagt. Men jag tror inte jag har sagt att hon hette Angelica Houston, hette hon också faktiskt. Så vi blev ju ett par faktiskt. Och är fortfarande ett par. Så Angelica och Angelica Houston, Houston. Angelica Houston och Angelica Houston bor i en lägenhet på Borgargatan Drä i Sextrega. Och där har vi det bra med vår lilla hund Runne och vår lilla katt Gausbrom och vår lilla gris Snarbrutten. Och vår lilla gås Skärtkörde. Och vår lilla höna Njörnainen. Och vår lilla traktor Sittputte. Och vår lilla kockerspaniel Nina. Och vår lilla arbetshäst Frutkrume. Och elefanten Ten. Han heter Ten. Så vi ropar elefanten Ten. Och sen så har vi en hund som heter Den också. Hunden Den. Och katten Den. Och gåsen Sen. Och border collie Nin. Och hönan Nan och tuppen Pen. Och en viking har vi också som bor över några nätter i veckan, för han har en hund som behöver utrymme. Sen så han lämnar hunden där och går ut och går i skogen. Han försöker bränna fett, säger han. Han försöker bli av med lite underhudsfett nu inför deff-säsongen. Jag förstår inte vad döv har med fett att göra. Han är väldigt olycklig. I alla fall. Jag och Angelica, vi bestämde oss för att vi skulle slå våra påsar ihop och bestämde oss, ungefär som Ulla och Tage på sin tid, att vi skulle bli förfäderna till den nya grustagsverksamheten i Norden. Ja, från början Sverige, men till slut så blev det också Norden i och med att Angelica har norska, danska, finska, isländska, grönländska rötter. Nu är Grönland officiellt inte en del av vår skandinaviska tradition. Men de har ingen grustagsverksamhet alls i Grönland, så det kan jag tycka att de kan få vara med på. Det har jag inget emot. Du kanske hör att jag pratar lite dialekt ibland, och det beror på att jag pratar dialekt. Ja, så att vi hade vårt första kontor på Hamngatan 11 i Stockholm. Och där inredde vi som ett grustag. Vi hällde ut massa makadam. Vi hade inga skrivbord, utan vi satt på rumpan. Bara rumpor i gruset. Det var obligatoriskt för alla som skulle börja. Vilket var lite problem när nya sekreterare skulle starta och sådär. Att de var tvungna att sitta med bara rumpor i gruset. Men vi dömde ingen. Vi tyckte inte det var något fel på olika snippor och snoppor och snoppar och sånt. Utan vi ville ha grus. Det var grus som var det viktiga. Vi ville känna gruset mot våra kroppar och knoppar. Och därför så var inte det här någonting, tills vi fick arbetsmiljödomstolen på oss, för att det var för kallt i gruset så folk riskerade att få urinvägsinflammation, vilket var tråkigt nu så här till jul. Så därför lagom innan jul så bytte vi ut mot dynor som vi la i gruset, och folk fick börja ha på sig byxorna efterhand, eftersom vi också hade mycket kundmöten med människor från hela världen som kanske inte var helt och hållet med på våran. Det där var ju lite sån här barnsjukdom kan man kalla det för. Det var ju lite i början när det skadade så att säga. Det var då vi ville markera på ett sätt som kanske kan kännas lite pubertalt och omoget så här i efterhand. Men... ja, det var väl som det var. Det är väl ingenting som man egentligen kan påverka så här i efterhand. Jag är stolt över vår tidiga historia. Det var ju där som jag och Angelica Houston la grunden för det som är svensk grustag- och sandtagsforskning idag. Så en vanlig dag för mig kan se ut ungefär så här. Jag vaknar då, så morgonrutinen som jag redan har nämnt. Och sen så brukar jag bli körd av Gillis ända fram till kontorsdörren. Där går jag in. Där finns inga trappor utan bara en enda lång grussluttning inuti detta väldiga glashus. Och det är symboliskt laddat att vi har en massa sten i ett glashus. Vad det betyder det vet vi inte, men vi är väldigt förtjusta i allegorin ändå. Och så rullar vi omkring där hela dagen, skriker och skrattar och kastar småsten på varann. Och så räknar vi på skoj. Alltså vi har ju redan de här, våra officiella räknare, de är redan ute på alla sandtag och grustag i Sverige. Men, och sen har vi våra provincialräknare, och så har vi mig själv då och Angelica Houston som är mer en silent, en tyst vd så att säga. Alltså tyst i bemärkelsen att hon aldrig säger något på mötena. För när vi är på kontoret, ja då är det ett ursäkta uttrycket, med en jävla liv på henne va. Utan då rullar vi runt där och skriker och så låtsas räknar vi skojräknar. Vi säger så här, 1, 2, 3, 4 och räknar då stenar. Men det viktiga är då att vi bokför inte de här siffrorna, vi skriver inte upp dem utan vi bara räknar dem. Och så använder vi oss av bebisröster. Så vi säger 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Och då skrattar vi. Så vi kiknar, för det är så roligt och kittlande. För tänk om man skulle råka bokföra någon av de här. Då hade ju hela räkningssystemet gått upp i rök. Det är oerhört nära att våra planer grusas hela tiden. Eftersom vi rullar omkring i gruset och utsätter oss själva för den här risken. Men det är så med mig och Angelica. Vi gillar att leva on the edge, on the groose take, så att säga. We take the groose on the groose takes take. Det finns en visa vi brukar sjunga som är grustage, grustage, tage, grus. Vad fan har du hållit hus? Här är ju en grusig lus. Har du en häst, dra bort den härifrån. Jag struntar i häst, jag vill bara ha grus och så vidare. Ja, man måste nästan vara där och lyssna på, för musiken är obetalbar. Det är Klerup som har gjort musiken och alltså ett beställningsjobb, det är ingenting av hans officiella grejer. Så du kan inte hitta den på Spotify eller vad de heter. Utan men du kan hitta den på vår hemsida www.groostake.com. Nordic Groostake, förlåt, groostake.com är den amerikanska. nordicgrustake.com/clearup. Där kan du hitta en text av Clearup också. Han älskar grus. Ja, det är ett helt kapitel för sig. Han har hånglat med någon i styrelsen och någon av mig och Angelica. Och det har varit svårt att gå vidare efter det. Men i alla fall, så vad har vi nu kvar av den här berättelsen? Jag måste bara kort avbryta dig, Angelica Houston, med att säga, så här länge har aldrig en gäst pratat i hela Somna med Henriks historia. Det är det flöde på dig som, men förlåt mig, men nu håller du på att begränsa mig och hindra mig. Nej, det var inte meningen. Jag försöker inte hindra dig, eller du har faktiskt pratat oavbrutet i nästan 40 minuter. Det är möjligt att jag har, men för den skull behöver du inte avbryta mig. Förlåt, prata till punkt. Det jag skulle säga var att nu är jag klar. Så, nu kan du få säga. Tack. Vilken fantastisk berättelse. Och det är ju roligt att ha folk här i studion som har en passion för någonting. Det är ju en nåd att stilla bedja om, så att säga. Min egen relation till grus är ju mest att jag har varit där och åkt moppe när jag var i tonåren. Jaha, det var du. Nej, alltså det var inte bara jag. Det var vanligt att tonåringarna i min lilla by där jag växte upp åkte till ett grustag och körde runt och spann med mopparna och hoppade i över högar och sånt. Jaha, ja. Det är därför det har varit sån röra då. Vilket grustag var det? Ja, det är ju i Linghed då, utanför Svärdsjö i Dalarna. Ja, ja, men det minns jag var svårt att städa upp. Vilket år var det här då? Ja, kan det ha varit 86, 87, 88 någon gång? 87, 88 fick jag ju moppe då. Ja, alltså det jag minns ju att jag var ute på uppdrag där i Linghed någon gång. Och så stod jag där och då var det några ungdomar och så lyssnade de på en bergsprängare då med Dancing with Tears in My Eyes, Living for a Moment. Living for a memory of a love that dies. Dancing with tears in my... Den låten. Och jag minns speciellt en pojke som hade en gammal kresent moppe, en gammal gubbmoppe verkligen. Inte en sån där då för tiden ny moped som såg ut som en kross, utan det var en gammal kresent med sån gubbsadel. Som egentligen på cyklar kallas damsadel, men på moppe kallas det för gubbsadel. Jag vet inte riktigt varför, men den var ju då bronsfärgad och den lät något så fruktansvärt illa. Och var inte snabb, men stark. Det såg jag, för den kunde åka upp för de sandiga kanterna där. Och det kunde inte de här krossmopederna, och därför så fick den här pojken på just den här gamla kresentmopeden väldigt mycket uppmärksamhet av de andra lite coolare killarna och tjejerna på sina krossmopeder. Var det du det som satt på kresenten? Ja, det var det faktiskt. Jag hade en kresent. Jag skulle vilja be om ursäkt om jag har gjort ditt jobb svårare. Men jag var ju ett barn, jag visste inte bättre. Och jag trodde inte att det fanns någon som var intresserad av grustag per definition. Jag visste ju att folk jobbade där, men det här var ju efter stängningstid. Det var inga som var där och jobbade, utan det var ju bara... Ja, vanligt folk så att säga som var där och förlustade sig. Jag känner till folk även idag som tar sina fyrhjulingar. Ja, jag känner en med fyrhjuling som brukar åka till ett grustag och köra där. Fast han är 42 år gammal. Eller vad det nu är. 39. Ja, vad vet jag? Jag vet väl inte hur gamla folk är. Jag har väl ingen aning. Hur gammal är en människa egentligen? Nu kan man ju kolla vad man har för... biologisk ålder, alltså hur gamla en celler är. Det har jag varit fnissande nära att trycka på köp när jag har sent på kvällarna hållit på och googlat på grejer. Och det har dykt upp riktad reklam. Det är väldigt dyrt och jag har inte gjort det. Jag har hållit mig varje gång därför att jag vet att dels så är det väl egentligen inte så att det finns något ordentligt svar på vad som är ålder och vad som är åldrande. Alltså hur man mäter det i kroppen. Och sen, jag vet ju hur gammal jag är. Jag är 44 år gammal. Det är inte så att jag behöver veta mer än så egentligen. Men det är provocerande på ett sätt att man går omkring med den här maskinen, alltså ens kropp, hela livet. Och kollar så sällan vad det är som är på gång med den. Mer än någon slags allmän känsla. Vi förlitar oss ganska hårt på den där allmänna känslan. Och det kan jag tycka är lite... Vad får man säga? Flum alltså. För att har du en bil så kollar du ju upp den 6 gånger i... Nej men, så fort det är någonting fel så kollar du upp den direkt. Ja, det gör man kanske när man är sjuk eller kroppen är något fel också. Men även när det inte är något fel. Du måste besiktiga den en gång per år till exempel. Alltså jag skulle önska att liknande regler fanns för människor. Det skulle spara oss väldigt mycket pengar på sikt om alla gick och kollade sin hälsa en gång varje år. Inte bara de som är över 80. Ja. Vad säger du om det, Angelica Houston, grustagsforskare och gäst här i Somna med Henrik idag när den 56:e minuten snart inleds? 7, 8, 9. Nu har det gått 56 minuter av det talade materialet alltså. Då har jag ännu inte lagt på vignetten. Det ska du veta att vignetten kommer ju också och då blir det här ännu längre, så då kanske du befinner dig när du lyssnar just nu på 57 minuter och någonting. Vad det har för relevans, det vet jag faktiskt inte. Men nu tror jag faktiskt, Angelica, att du har tömt ut allt som finns att säga om grustag. Och förlåt mig, men det har jag verkligen inte gjort. Nu ska jag prata i en timme till här om grus för dig, med dig. på dig, förbi dig. Nej, det kan du faktiskt inte göra. Nu måste du gå. Jag hörde faktiskt, oj, det ringer. Ring, ring. Ring, ring. Får jag svara eller? Ring, ring. Ja, det är klart att du får svara. Ring, ring. Ja, förlåt, det är, hallå, det är Somna med Henrik här. Det är Henrik som pratar. Ja, hej, det är Angelica Houston. Jag är gift med grustagsforskaren i Angelica Houston. Ja, hej, hon är här nu. Ja, precis. Kan du skicka hem henne? För vi ska äta. Ja, det är din fru. Hon säger att du ska gå hem och äta. Okej. Typiskt också. Jag som skulle berätta så mycket mer. Du måste vara jätteledsen nu, Henrik. Ja, jag är lite upprörd. Det är. Men det är ju som det är. Angelica, hon kommer hem nu. Hej då, klick. Gå nu. Okej, hej då, hej då. Angelica Houston, mina damer och herrar. Jag trodde aldrig att hon skulle gå. Jag ber om ursäkt för det här ämnet. Men det var faktiskt så att jag drog ju bara ett ur luften rent random. Så att jag... Ja, vad heter grustag förresten? Jag måste försöka hitta en bild av ett grustag i min amerikanska bildbank. Vad heter grustag på engelska? Gravel take. Så säger man ju inte. Sand pit kanske. Sand pit. Stone quarrel. Nej, det är ju en stenbrott. Ja, men kanske stenbrott. Gruva, någonting där. Ja, man kan nog utan vidare omsvep säga att jag gruvar mig för detta. Nu när jag ska avsluta med dig här, för du sover ju. Och så ska jag gå vidare och försöka få fram bildmaterial då, som jag lägger ut på Instagram. För du kan också följa den här podden på Instagram. Där heter den Somna med Henrik. Och medan du ändå är inne och håller på att klicka följ, så kan du ju följa mig själv också, Kirinaya på Instagram. Där kan du också gå in och hålla på och förfölja mig. Du kan faktiskt göra egentligen vad som helst. Du kan lägga dig på perrongen på en hållplats och äta grus med bara din mun utan att använda händerna. Du skulle kunna gå fram till en person och säga fru näsa vad jag har saknat er. Skulle du kunna säga till en person? Du skulle kunna gå fram och säga så här, fru näsa, var har ni varit hela mitt liv? Och personen skulle säga, va? Och ni skulle säga, tyst, säg inget mer. Och så skulle ni lägga en sko för dens mun och så småningom galoppera iväg med ett hopprep fastknutet runt fotknölarna så att man bara kan springa med små geisha-steg och sen vända sig om och vinka segervist och säga, nu tar vi dem för att näsa, och sen försvinna in på McDonald's och köpa en McFlurry och komma ut med den och kasta den allt du har i ett skyltfönster som det står fasadklättrare på. Inuti butiken där det står fasadklättrare så jobbar det en kvinna som heter Lisbeth Salander. Och hon har flera gånger sagt åt dig att sluta slänga